Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Du lyssnar på Atladottir och Bjurvald. Det är jag som är Margret Atladottir och med mig har jag
Lisa Bjurvald.
Lisa, vi har en gäst.
Ja, det har vi.
Vill du presentera henne?
Ja, Kajsa Ekis Ekman. Välkommen till vår lilla poddstudio.
Tack.
Hur mår du idag?
Det är bra.
Ja. Vad tycker du om uppmärksamheten som har följt på din artikel, din intervju?
Ja, det kan jag inte riktigt förstå.
Nej.
Vi måste säga bakgrund. Alltså,
ja,
Bonn har gjort en intervju med dig som... Publicerades den alltså nyligen, eller är det att den bara liksom blev viral förra veckan, eller hur?
Nej, den kom väl typ, jag tror att det var en vecka sedan.
Ja, då var det.
De kom ju hem till mig innan jul någon gång.
Bonn.se kan man söka på den.
Ja. Mm. Och jättesnygga bilder och en jätterolig och bra intervju, tyckte jag. Och alla i mitt flöde också.
Ja, och inte bara tror jag i ditt flöde, utan verkligen bland liksom mediekvinnor som i stort sett är vår publik. Även om det ska sägas att vi har väldigt många trevliga och positiva manliga lyssnare också på den här podden. Så jag ska inte liksom förringa dem.
Men... Alla era manliga lyssnare är trevliga, eller?
Ja, de är faktiskt oerhört trevliga och positiva. De är nästan vår största hejarklack.
Jag tror att de som hatar oss eller det vi gör är så, alltså de orkar, det är för många steg att nå till podden.
Ja, men de klarar inte av att lyssna så länge. Det är för mycket intelligens, det är för lång tid. De pallar liksom.
Nej, men det är liksom att man ändå måste gå in i så här, alltså en app eller typ iTunes och så här, lyssna, trycka på play. Alltså, jag tror att man annars kanske det är lättare typ att så här, vara jävligt otrevlig om man bara sitter på Twitter eller läser en text.
Ja,
så känner jag.
Så är det. Så är det absolut. Men den blev inte bara spridd utan liksom gillad och delad till höger och vänster av så många kvinnor i mediebranschen. Vad tror du själv att det var som liksom gav sån resonans i det du sa?
Ja, alltså jag fattar ingenting, för jag tycker bara att jag sitter och snackar massa skit. Och jag tänker liksom, här kämpar man och skriver väldigt genomtänkta marxistiska analyser varje vecka. Ingen bryr sig. Och sen så snackar man massa skit om krämer och folk tycker, åh vad smart. Jag förstår inte, vad är det med mänskligheten?
Så du blir nästan lite nedslagen alltså?
Nej, jag bryr mig inte, men jag bara fattar inte riktigt hur folk tänker.
Mm. Jag tror att en sak i texten, vi får se om vi har reagerat på samma då, Margret, som kan ha varit en anledning, det var ju det här kuddincidenten som du tar upp.
Åh nej, det är pinsamma.
Tycker du det? Du vill inte berätta lite för lyssnarna vad det var. För att jag tror att många av oss alltså, känner igen sig. Vi har ju alla liksom, trots att vi är relativt unga, har jobbat länge och man har ju varit med om liknande. Men berätta du.
Ja, alltså nu måste ni förstå att Grekland är ett annat land.
Ja, så du är i Grekland och du ska göra en intervju.
Jag har ju varit där, alltså jag var ju där i 3 år och intervjuade i stort sett alla politiker. Och sen så intervjuade jag han som är deras premiärminister nu, Alexis Tsipras. Och då så sitter vi där och intervjuar och det är liksom så här lättsam stämning. Och hans sekreterare som jag känner, Zoe, hon håller på att fota oss och tar massa kort från höger och vänster med min kamera. Oho, hej ho. Och sen så säger hon till honom, gud vad tjock du har blivit. Jag har fått så
det?
Tjocka lår. Ja, alltså det såg ut så från den vinkeln i alla fall. För han har inte tid att träna. Hans personliga tränare sitter där utanför helt sysslolös och gör helt andra sysslor. Därför att han har aldrig tid med det här. Så han käkar bara skräpmat hela tiden. Och då säger hon, jag har fått så tjocka lår. Det här kan vi inte visa i svensk media. Så att då lägger vi en kudde resolut över låren.
Fiffigt.
Så då tar hon en kudde och lägger på där. Och liksom vi tänker inte mer på det. Och sen så när den här bilden kommer ut så kommer den till grekisk media och alla tidningar skriver, för där är det ju inte som i Sverige, du vet, att man liksom har lite självcensur när det gäller sånt där, utan där kan tidningar liksom skriva kolla blondinen, alltså som rubrik.
Det här är fascinerande.
Riktiga tidningar, då talar vi inte om bloggar, utan så här, riktiga tidningar kan skriva kolla dockan som tog sig in i parlamentet, skrev ju de då. Och då skrev de, varför har han en kudde i knät? Är det så att han har stånd och sitter och tänker på den här blondinen? Och liksom artiklar skrev, hur kan han fokusera på frågorna när hon sitter där och liksom bla bla. Och det var, alltså, det handlade liksom bara om det, inget handlar om intervjun, om du förstår vad jag menar.
Det är helt absurd, och det, jag tror, det är ju såklart inte att folk sitter och skrattar åt den här liksom absurda incidenten. Men det är också,
jo, men det var ju roligt.
Men det är också det sjuka, man förstår inte. Jag har varit och jobbat och bott mycket i Italien, men där har du ändå en, liksom en helt annan förändring på gång. Kvinnliga journalister har börjat skriva väldigt ironiska texter, och där kan det vara, man vill liksom påpeka ojämlikhet genom att säga, men hade han inte en tajt liten rumpa, den här nyvalda, bara för att uppmärksamma sexism åt andra
hållet.
Men
är det krystat då?
Grekland, ja, men vad är det?
Eller är det liksom på allvar?
Nej, det är på allvar. Ja. Det är allvarlig ironi för att uppmärksamma att så där skulle du inte skriva om män.
Just det.
Men i Grekland verkar det vara helt som du säger, oj, titta en blondin.
Ja, så är det verkligen, titta en blondin. Jag tyckte att det var så här en enorm befrielse, måste jag säga. För att om man jämför med Sverige så är ju, alltså, reaktionen på kvinnor är ju så aggressiv. Och det är mycket hat och det är så här hot och det är verkligen så här ner med kvinnor. Alltså de ska brännas på bål ungefär. Du vet, i Grekland tycker ingen att kvinnor är farliga. Förstår du? Mm. Folk tycker, men vad gulligt kvinnor, du. Alltså, förstår du? Så att,
det var trevligt med någon slags mellanting.
Ja, men alltså, och då känner man så här, ja men är det bara det? Alltså jag kommer ihåg när Alexandra Pascalidou berättade i grekisk media att hon hade fått mycket hat i Sverige, och de sa, men hur kan de hata dig? Du är ju jättesöt. Alltså, och ingen tycker att, så här, att kvinnor skulle vara farliga eller något, utan det är mer nedvärderande. Så där. Men då tänker jag, jaha, okej, vad kan man göra då? Då kan man bara säga, ja, men det här är min analys, och då kanske folk kommer till den och läser den och sen fattar de, aha, hon är smart också. Men jag menar här, liksom, när folk tycker att man är ond och hemsk och ja, det ena med det andra, så här, det finns liksom inget man kan göra.
Jag tycker att det börjar bli helt ohållbart här. Mm. Alltså på riktigt.
Jag har sett det, Margareth, du har twittrat lite grann om att nu jävlar, nu räcker det. Det går inte ens att vara här längre.
Nej, jag kan inte vara på Twitter längre. Alltså det är jättetråkigt. Jag kan
varför
inte vara
då?
På
vad
Facebook
då?
Heller.
Du har till och med varit nominerad till årets twittrar och såna här grejer.
Jag vet, att? Men jag älskar att twittra. Ja. Nej, men det är klart att jag kan vara där. Men då kommer det, det som kommer med är ju den här jävla svansen av vad jag förmodar är sverigedemokrater, jävligt sura gubbar, troll som hela tiden ska trakassera en. Alltså det är liksom, man kan inte ha längre så här en diskussion, inte för att det typ gick innan heller på Twitter, men det bara känns som att så här, och just på Facebook också, där har jag gått överstyr och varit jävligt mycket hot senaste veckorna, och där fick jag ju rådet så här av en säkerhetsexpert, bara, ah, men du får sluta med sociala medier. Jag kan inte det, för
kom
det
ihåg att du frågade mig, Melissa, varför måste du twittra bakom medievärldens konto, kan du inte ha ett Twitterkonto i ditt eget namn? Så bara yes,
jag förstår det nu.
Du förstår nu, ja. Ja. Men du är inte på Twitter alls. Nej. Nej, har du aldrig varit? Du gömmer inte heller bakom någon del av en redaktionsblogg eller
liksom. Nej, det har jag inte. Alltså grejen är att jag känner väl lite, ett, att jag inte har tid med det. Du vet, jag sitter ju och läser massa böcker hela tiden. Det är det enda jag gör, jag har inte mobilens. Och
vi måste stanna där.
Ja, vi måste trycka på paus.
Vi måste stanna där.
Är detta på något sätt, är det här i någon slags liksom solidaritet med människor som inte har mobil?
Men vilka då? Det är ju bara jag.
Nej, men jag tänkte till exempel på Kuba, var det inte så att privatpersoner inte fick ha mobil?
Nej, men de har mobil. De har mobil, det är bara jag som
alla
inte har hela
har
världen.
Alla har mobil i världen utom Kajsa Ekerberg.
Så är det faktiskt.
Varför?
Nej, men jag orkar inte hålla på. Alltså, jag har inte tid med det där, du vet. Jag har annat att tänka på.
Alltså,
det är skönt, fan, men du blir inte nojig så där du tänker att fan, jag kanske missar något jobb, eller om det är någon som, men du vet, här, mamma bryter benet eller den typen av liksom.
Nej, alltså min morsa är död, och om det gäller min son så tänker jag att, alltså, händer det något på fritids, då ringer de väl sjukhuset, inte mig.
Ja.
Alltså jag tänker så här, skulle de bara, oj, mamman svarar inte, då får han förblöda här. Alltså så är det ju inte.
Nej.
Du vet, och jag tänker väl med sig med jobb, alltså vill de ha mig, då får de väl vänta.
Och också att just med jobb, om man jobbar som skribent, är det ju alltid att föredra att kontakta via mail.
Ja.
Kan vi säga.
Du har ju mail, ska vi
Jag har ju faktiskt mail.
Det är ju inte så vilket en brev du var.
Nej, men alltså jag använder ju alla mina kompisars mobiler hela tiden. Så att det är inte så att jag är emot eller något sånt där. Jag bara har inte tid. Och det är samma med Twitter. Jag skulle aldrig orka ha det. Jag menar, tänk dig så här, om du bara, för jag är en sån här spontan människa, jag skulle kunna säga vad som helst när som helst. Jag menar, jag skulle säkert göra mig ovän med så här halva Sverige. Så
att det kanske är bra då ändå, fast å andra sidan kanske det är sånt konto som behövs. Är någon slags seriöst?
Är inte alla konton så?
Jo, alla konton är så. Alltså det är verkligen, fan vad trött man är på skiten. Inte bara så här den obehagliga biten, men folk bråkar och tjafsar. Såg igår var det så här, i mina flöden var det sen Israel-Palestina beef. Man bara så här, alltså du vet, saker,
allting spiller över.
Det är saker som tragglas, alltså varje vecka kommer så här, samma debatter om och om igen och så här, som bara resulterar i så här, galna liksom, personliga infekterade bråk. Man bara, det är ingen som vill något annat.
Nej, nej.
Men
jag måste bara för att jag är nyfiken, du får stoppa mig Margaret, men jag måste bara spola tillbaka lite grann till Grekland, för att när du säger så här, men du vet, de är bara positiva och de är ändå glada liksom. Åh, vad härligt, här är en snygg blondin liksom. Har det inte varit svårt ändå att jobba i det landet? Eller har det varit så pass positivt att din ansökan om intervju till exempel har behandlats lika seriöst som om du vore en manlig journalist från Sverige?
Ja, alltså det är ju tvärtom. Jag tänker så här, en manlig journalist skulle aldrig fått de intervjuerna jag fått.
Det är så.
För de tänker så här, åh vad kul att sitta och käka middag med henne, hehe. Och sen så, alltså jag tror inte jag har gjort, eller jo, en del. Men de flesta intervjuer man gjorde där så slutade det med att de bara, åh, min fru är inte hemma, så här, kan inte du komma hem till mig ikväll?
Nej. Vet,
så där.
Och hur mycket av det har du tagit med i färdiga texten?
Men det tog jag inte med någonting. Varför ska det vara med?
Jätteintressant.
Nej, men boken handlar inte om det. Det har ju med något helt annat att göra.
Menar du det?
Ja.
Intressant. Jag tycker det är jätteintressant att ha
med. Hade du skrivit det eller så?
Självklart.
Men vad hade boken handlat om då? Vad hade svenska medier skrivit om? Åh, de är sexister i Grekland. Min bok handlade inte om ner med grekerna. Min bok handlade om upp med grekerna.
Ja, alltså det beror på hur man ser journalistik tycker jag. Alltså, jag tycker man ska ta med allt sånt som kan vara av intresse för läsaren liksom i bilden. Jag tänker att det där säger ju ändå någonting om en person. Det säger någonting om ett lands kultur.
Men du, vet du vad jag har tänkt? Och jag har tänkt på det här nu apropå allt det här med Köln och bla bla bla, sexism och kultur och allt det här. Alltså, det är väldigt svårt och subtilt att analysera sexism i olika länder. För att det är på helt olika sätt. Ja. Det är inte på samma sätt. Det är inte som att alla länder har exakt samma sexism. Det finns i alla länder, men det är på helt olika sätt. Man kan inte jämföra om man inte så här, du vet, har levt där väldigt länge och verkligen känt så här, vad blir man påverkad av, hur och när, vilken ålder är man, alltså hur påverkar, det är verkligen olika. Och just där kan jag känna, alltså Sverige har ju den här jämlikhetskulturen, men den är ju också protestantisk. Och vad betyder det? Det betyder att vi har inte Jungfru Maria, vi har inte den här kulturen av starka kvinnor, vi har inte som man har typ i Mexiko, att man har liksom jungfrun överallt och man är van vid att tillbe henne. Alltså, och där tänker jag att en figur vi inte har i den här landsmamman som man har i Brasilien med Dilma Rousseff till exempel, det var inte svårt för dem att få en kvinnlig president, därför att man har den här idén om att det finns en stor kvinna, wow, här skulle man aldrig kunna kalla liksom en kvinnlig ledare för en moder, det skulle vara, åh vad sexistiskt, vadå moder, hon är en vanlig person. Hon är en vanlig person, det är liksom bara inget, det är så här könlöst. Förstår ni vad jag menar?
Vi lever i ett väldigt torftigt land.
Jo, men det är liksom könlös jämlikhet är ju våran modell, och den tycker vi, det är jämlikhet. Men det behöver det inte vara. Förstår ni vad jag menar? Det kan se ut på olika sätt.
Gud, alltså nu sätter du ju verkligen fingret på ett mycket mer djupgående sätt än det man alltid tänker. Jag menar, ofta när man intervjuar en feminist, då är man så här, varför måste du se ut så? Varför? Alltså, varför måste man ha just den här stilen? Varför går man på en bangfest eller vad det nu är och alla kvinnor ska raka så? Varför ha?
Men det här är något, har de väl inte?
Nej, men alltså, det här är ju någonting, tycker jag, man som kvinna har undrat ända sedan tonåren. Alltså, om du nu föredrar kvinnor, eller om du dessutom vill hylla det kvinnliga könet, varför hatar du det så mycket? Varför ska du vara klädd på ett manligt sätt? Varför måste du emulera det manliga och ha liksom någon hemsk.
Men det där handlar väl bara om typ nu, apropå sin intervju,
hemsk, vadå?
Typ stil och liksom, ja, men mode och smak.
Ja, det är något annat. Ja, det är
nej, jag tycker inte det. Jag tycker inte
det. Det där
jag
är ju en subkultur med det som du pratar
nej,
om.
Nej, jag tycker inte det. Jag tycker,
för va? Du tycker, men vet du hur det låter som nu? Det låter som typ så här, den här gamla Facebook-sidan Vita kränkta män. Varför ser inte kvinnor ut som kvinnor
nej,
längre?
Men jag tänker att feminismen i Sverige är ju liksom en subkultur. Sen har vi det här Kajsa pratar om, den här idén den om den könlösa jämställdheten. Men den är så urvattnad och tam så att liksom alla kan på något sätt skriva under på den. Mm. Alltså den riktiga feminismen, om du pratar om liksom radikal, går på radikala föredrag, genusteoretiska kurser och så vidare, då är det definitivt så att en manlig stil, en klassisk manlig utseendestil överväger. Och jag tycker att det finns en paradox i det där. Och det är jätteintressant. När jag har intervjuat italienska feminister, helvete vilka klackar det smattras in på. Det kan ju säga att, alltså bara tanke på att se 10 cm höga Louboutin pumps på genusteoretiska institutionen, yeah right, liksom i Stockholm. Så det, jag tycker absolut att det hänger ihop. Jag tycker det är jättespännande det du säger.
Jag tror att det är en annan grej. Alltså, jag tror det är en lite annan grej. Det jag menade med det där var mer så här att alltså patriarkatet ser olika ut, du vet. Och jämlikheten ser också olika ut. Och det är väldigt svårt att liksom säga att ah, men titta där, det är i Grekland, det är mer sexistiskt. Ja, det är det på ett sätt, men samtidigt så finns inte det här hatet som det finns mot kvinnor som finns här. Var fan kommer det ifrån?
Ja, berätta.
Varför liksom så mycket hat mot kvinnor i Sverige? Ja.
Men snart, varför är det? Vad tror ni?
Nej. Varför, det är roligare att titta då, du som har varit och jobbat så mycket i Grekland. Mm. Varför finns det inte i Grekland? Om vi börjar i den änden. Hur ser det ut där
alltså,
då?
Antingen skulle man ju kunna säga att kvinnor kanske inte har kommit till den nivån att de är farliga på det sättet. Det kan vara en tolkning.
Finns det kvinnliga chefredaktörer och träffat många liksom kvinnliga politiska?
Alltså det är klart att jämställdheten inte har kommit lika långt. Samtidigt har ju flera partier haft kvinnliga partiledare. Kommunistpartiet har haft en kvinnlig partiledare skitlänge. Så att jag vet inte faktiskt. Jag tror att, men som jag säger, det kan ha med liksom den religiösa bakgrunden att göra, just att protestantismen har avskaffat den kvinnliga storheten. Liksom. Och medan i den ortodoxa och den katolska religionen så finns det ändå så här att ja, men det finns, man kan tillbe en kvinna. Liksom. Det har gått in där.
Hur intervjuar de själva kvinnor? Om du ser en intervju på Greklands motsvarighet till Agenda i SVT till exempel, är det väldigt tydligt att män och kvinnor med makt får olika frågor?
Alltså, nej, inte de kända kvinnorna som alla vet vem det är. Liksom. De har ju, det beror ju på vad det är. Däremot så kan man ju säga att media kan ju vara mer sexistiskt på det sättet att man kan liksom ställa frågor om utseende och sådär som man inte gör här.
Ja, det var spännande.
Jag tror att det som du var inne på, Lisa, jag tror att inte att det handlar så mycket om att så här, man försöker efteröpa någon slags manlighet eller manligt ideal typ så, utan snarare det som vi har varit inne på, att allting som har med så här kvinnor att göra kvinnligt, alltså det är så hatat. Jag märker ju det när jag skriver om så här traditionella så här kvinnofrågor, typ abortfrågan. Alltså det går knappt att skriva om längre, för att det är så här, man gör alltid fel.
Kul att du tar upp, alltså, för jag tänkte faktiskt just det. Man pratar ju om åsiktskorridor, man får inte prata om invandring i det här landet. Hallå, det enda vi pratar om är invandring. Det enda vi pratar om är flyktingar och integration. Så det är den största myten. Men är det något ämne som jag tycker faktiskt känns tabu, så är det just abort.
Det kan man inte säga. Det är väl ingen som är emot abort.
Nej, men alltså,
nej,
inte
men
emot
att
abort,
diskutera överhuvudtaget.
Men att man skriver, att man liksom tar debatten på fel sätt, alltså att det är så här, det ska alltid problematiseras typ så här, hur jag vet att så här, nu har inte jag skrivit om det på jättelänge, men när jag skrev mycket om abort så var det så här, ja, men jag fick mejl om, kan du snälla ta bort ordet kvinna, för det är inte bara kvinnor som kan göra abort typ, till exempel, och jag bara, men jag fattar typ,
det blir så många hinder,
men
jag
fattar så här vad den personen menar, och så här, jag lyssnar och jag hör, men samtidigt så tycker inte jag att så här, jag skriver, det är bara kvinnor som kan göra abort. Men du vet, alltså det blir så mycket.
Man kan
så här
hålla på och ha 300 fotnoter. Då får du skriva liksom en facklig.
Jag tycker
bok.
Att det är mycket.
I en vanlig debattartikel som, ja, det tycker jag också. Jag skrev en gång en text för Bang där jag just pratade om det, att vi kan inte låtsas som att det inte finns något etiskt dilemma med om någon gör en sen abort och sen så kan du rädda ett barn i veckan efter. Det är klart att du kanske inte ska förbjuda något av dem. Jag kanske inte ens har med förbud att göra. Men i en normal debatt så måste du kunna prata om etiska dilemman utan att säga varken ja eller nej eller stopp eller att det är ett förbud. Men det märkte jag att en sån vinkel kunde man inte riktigt ha i en sån debattfråga som abort.
Men alltså jag tycker man bara ska avskaffa den här idén om att man måste väl ändå kunna prata om. Jag tycker liksom, säg inte så. Prata om det bara direkt istället. Håll inte på så här. Man måste ju ändå kunna diskutera och sen bara, vad fick man inte diskutera? Aha, man får inte diskutera. Alla borde liksom bara bestämma sig för, nu har jag den här åsikten, nu säger jag min åsikt. Skit i att så här, göra liksom en sån här introduktion eller någon sån här gratta vägen med liksom. Först måste vi bestämma att nu ska man få prata om det här. Och sen, ja, nu kan jag säga vad jag tycker. Alltså du vill ju ändå säga någonting. Det är därför du säger det, eller hur, du tycker redan någonting. Säg det direkt.
Fler raka debatter, ja. Jag tycker under under året som vi har kört den här podden så har det ju tyvärr blivit att väldigt mycket av det vi har tittat på har varit metadebatter.
Ja.
Det har handlat om den här diskussionen om den så kallade åsiktskorridoren. Vad man får säga, vad man inte får säga. Alltså, det är väldigt få gånger som den mediala debatten i Sverige verkligen kommer till problemets kärna. När man precis är där och nosar så är det nästa vecka, så är det nästa ämne. Det är en ganska frustrerande debattklimat tycker jag ändå att leva i.
Men vet du vad grejen är? Grejen är att du måste ju utanför den här liksom cirkeln för att hitta de riktiga nyheterna. Och det är ju liksom någonting du måste göra själv. Alltså om du bara går på så här flöde och du går på liksom vad alla andra har sagt, då får du inte någon ny information.
Nej.
Och till exempel, du vet, allt som händer inom EU som inga svenska medier skriver om, ingen vet om. EU lägger ut det på sin hemsida, du vet, protokoll. Där sitter de med vapenlobbyn och håller på med massa avtal. Vem skriver om det? Ingen, för ingen vet om det. Så här, skit i det där, liksom. Gör egna undersökningar istället och ta in så här, nya nyheter.
Bra, du vill ha tips om en sak. Vad bra att du tog upp det där. Europaparlamentet delar ju ut resestipendier till journalister som jag har åkt på flera gånger. Du har säkert också gjort det.
Nej, det har inte gjort. Nej. Jag hade ingen aning om faktiskt.
Det är gratis. Du betalar flygbiljett, hotell, allting.
Wow.
Hör ni kvinnliga journalister som lyssnar, sök nu. För att just nu så är det de som vill bevaka kvinnofrågor i EU. Det är så jäkla lätt. Du går in på Europaparlamentets informationskontor, långt ord det här, deras hemsida. Och så skickar man bara lite mejl och sen så betalar de allting. Så det är precis som du säger, hitta egna nyheter. Vill ni titta på hur går den feministiska debatten i Europa? Vad pratar man om med kvinnofrågor? Åk ner, sätt dig på en debatt i Bryssel eller Strasbourg och hitta egna nyheter.
Men om vi ska prata lite om svenska medier, de stora medierna.
Ja.
Jag är nyfiken på, Kajsa, vad du tycker. Vad tycker du att våra medier, som vi tittar på Aftonbladet, Expressen, DN och så vidare, vad tycker du att de borde skriva om som de inte gör?
Alltså i en ideal värld, tänker du då? Nej, men alltså jag tycker när det gäller just kapitalet och vad kapitalismen gör, vad olika företag gör och så vidare, så är det någonting som vanliga människor typ aldrig får höra om. Man får inte höra vad man bestämmer i EU och hur det här fungerar, alltså sådana där saker. Du vet, folk säger ofta att kultursidorna är för svåra, men folk vågar inte ens säga att ekonomisidorna är svåra, för de är så nervösa över att liksom erkänna att de inte fattar, så att de bara, men det där är inte för mig. Ekonomi, det är för ekonomerna. Men egentligen, och det har jag alltid sagt, ekonomi är skitenkelt, ekonomi är det lättaste ämnet. Alltså jämför det med så här social antropologi och liksom genusvetenskap, där det handlar om så här mänskliga relationer, mänskliga själen, så här, det där är ju svårt. Ekonomi, det är ju superenkelt. Det är bara så här, var finns pengarna? Det är bara att kolla. Och jag tycker att så här, våra tidningar, de omgärdar ekonomi med någon så här taggtråd av konstiga ord som derivat och liksom OMS-index och sånt där, som gör att man bara, ja, det här är inte för mig. Istället tycker jag att det borde vara så här, ja, men väldigt enkelt hur ekonomin funkar, hur hela kapitalismen funkar, det borde man bara ta fram. Så här, och när det gäller EU också, alltså vad folk inte fattar är ju så här, det är ju inte så i EU att det står lobbyister och så här, delar ut broschyrer till politiker och bara, psst, här, ta en broschyr. Utan de sitter ju och har möten tillsammans och bestämmer tillsammans vad det ska vara för åtgärder mot flyktingar till exempel. Sitter vapenlobbyn där och säger att, ja, vi tycker vi ska köpa in massa drönare från vårt företag. Ja, men det låter skitbra, liksom, säger EU-kommissionen.
Men jag tror att det finns, jag kommer ihåg när vi skrev inför EU-valet, så var det så här, för de, på Politism, då var det så här oftast att de texterna inte blev särskilt lästa, och det kändes så här som att man själv inte förstod så mycket, att det var väldigt komplicerat, och då insåg man helt plötsligt att så här, oj, det finns så här ett bildningsproblem kring EU och vad som händer där och hur det går till och vad egentligen det här EU-valet betyder. Och där kan jag känna, jag har inga problem med att så här, skriva verkligen typ det här for dummies liksom. Men jag tror att ganska många journalister inte skulle våga erkänna att de faktiskt inte fattar.
Nej.
Heller.
Nej, så är det absolut.
Och bara liksom gå vidare till något annat.
Ja, men jag håller med. håller med.
Men alltså jag tycker det är reaktivt. Alltså våra medier är reaktiva och sociala medier är ju second hand reaktiva. Alltså, och det är det. Och då går man inte till så här grundinformationen. Jag menar nu när vi har diskuterat terrorism och vi har diskuterat IS. Alltså jag skulle vilja fler som verkligen gick till grunden. Var kommer det här ifrån? Titta på geopolitiska spelet. Titta på Saudiarabien, deras relation med Bush-familjen till exempel. Hur började det där? Alltså det finns massa böcker om det där. Liksom, om man verkligen bara sätter sig in i
men
det.
Men böcker, snälla, vilken journalist har tid att läsa böcker idag? Ja, det är bra. Då kanske du borde jobba på någon större tidning.
Jag har bara tid för böcker och krämer. Inga mobiler och inget internet.
Men är det, jag tror fan att det ligger något i det med mobilen. Alltså ja. Att man, om man skulle sluta, i alla fall om jag skulle sluta, skulle jag ha massor med tid.
Jag lägger den på hallhyllan varje dag när jag kommer hem.
Är det så?
Ja, alltid. Du får inte röra den där. Alltså helt.
Men du har ju ett liv. Alltså, jag tänker, nej, vad ska jag göra utan?
Ja. Nej, men jag tycker att det är en bra grej. Alltså, man kan leda den där trenden och uppmana andra människor att göra så också. Vad sa, har du folk över så bara lägg mobilen i hallen.
Ska vi starta en hashtag?
Mobilfri vardag.
Hallå, kan vi inte prata lite om vänstern?
Då sätter jag mig på paus då.
Nej, jag vill höra, alltså, jag vill liksom nästan ställa en diagnos på svenska vänstern. För att jag vet inte.
Ja. Det är ganska höga ambitioner, det vet jag va?
Nej, men jag bara är nyfiken på vad ni känner liksom, att svenska vänstern gör fel och vad svenska vänstern gör bra.
Men vilka menar du med svenska vänstern?
Alltså nu pratar jag så här, opinionsvänstern typ.
Du menar inte vänsterpartiet?
Nej, eller? Nej, inte partipolitiken, inte politikerna utan så här vänsterskribenter snarare typ.
Aha.
Det är ingen som har en åsikt.
Nej, alltså jag känner inte att det är mitt område eftersom jag inte är vänster. Men, alltså,
men du läser väl vänster?
Nej, men alltså, gör de någonting fel då?
Men det är det jag undrar.
Varför är du inte vänster? Vad vänster tycker jag?
Jo, alltså jag är ju liberal, vilket betyder att du anses som vänster i dagens samhälle.
Men okej, okay, men om jag skulle säga så här.
Du är socialliberal.
Men om jag skulle säga så här, om vi skulle liksom ställa diagnos på opinionshögern.
Ja, men det har ju gått åt helvete. Allting har ju blivit mörkblått.
Du ser, där har du massa åsikter.
Ja. Ja, men det, jag tycker, det, men det är lättare när du...
Vi är kanske en vänsterpodd, bara bärsar ögonen.
Ja, skulle jag säga någonting då? Och så när det gäller opinions- och samhällsdebatt vänstern så är det väl kanske att det kan vara lite för internt. Att man förutsätter att liksom, de debatter som förs inom vänstern, att det... Att man känner till det. Alltså, kanske sekteristisk är ju liksom en kritik som vänstern ofta får. Och det kanske är lite att ta i. Så inte sekteristiskt, men åtminstone liksom lite snäv. Och det finns liksom en ovilja och liksom en aggression kanske att ta till sig lite andra argument. Men jag vet inte om vänstern är så mycket sämre än högern. Och så framförallt så tycker jag... Det finns så många andra schatteringar, så att en vänster och en höger, det finns ju också en mitten liksom. Mm. Det finns en hård höger och en radikal vänster och så vidare och så vidare. Men det man kan säga är att alla är jävligt dåliga på att ge intern kritik. Du läser alldeles för sällan högerskribenter kritisera till exempel den liksom anti-flykting och anti-invandringsinställning som har blivit förhärskande på högersidor, utan den kritiken kommer från vänster. Mm. Och samma sak här, så att överlag jobbar
däremot
du med politiska
frågor. Däremot är ju
vänstern
väldigt bra på att kritisera sig själv. Det gör de ju typ hela tiden.
Är det så? Ja. Tycker du är så självspökande?
Det tycker jag verkligen.
Nej, är det jo, sant? Jag tycker det är samma problem som högern.
Det är en trend. Men däremot med högern...
Säg någon som piskar själv då.
Nej, men alla gör det hela tiden. Alltså det var ju under 5 års tid i Arena så började alla texter med vänstern tycker så här och det är fel.
Vad konstigt. Det var lite märkligt.
Jo, men vänstern gör inte det. Vänstern är alltid någon annan. Det är som feministerna. Feministerna gör inte det här. De borde göra det liksom. Det är alltid som någon myndighet som man kan liksom anmäla till. Gör det här, bara jag slipper. Du vet, så funkar det inte. Gör något själv istället. För att klaga på andra. Det tycker jag verkligen. Och, men apropå det här med högern du säger. Jag tycker det är så intressant. Vet du, i den här tiden, jag saknar verkligen den här tiden med så här, nyliberaler och piratpartiet.
Mm.
På samma sätt som jag saknar Osama bin Laden nu när IS har kommit. Så tänker jag liksom, tiden med Osama och piratpartiet, vad skönt det var. Nu när man har så här, IS och SD istället, för det är en helt annan tid. Och då känner jag så här, ja, de här nyliberalerna som är så glada och checka och hurtiga och tyckte allt skulle vara fritt. Nu har de nästan blivit en anakronism, alltså de har blivit så här ensamma. Och förvirrade.
Piratpartiet är ju för övrigt det största partiet på Island nu.
Är det det?
Jag som islänning har försökt hålla
ett jävla... Har inte ni en open call?
Men är det för att Assange var där och ville skapa någon sån här yttrandefrihetsgrej, eller hur?
Förmodligen. Mm. Och sen också är det ju så pass litet land att det är mycket mycket saker kan hända där. Alltså,
förlåt, de söker president nu, eller hur?
Ja.
Presidentkandidater.
Vet du att jag funderar på att ställa upp?
Ja, men självklart skulle
man behöver bara alltså, 1500 namnunderskrifter för att ställa upp i Islands
president. Ingenting, det kan vi få här i Kibstedt-huset.
Nej, men alltså isländska medborgare.
Islänningar kanske.
Bara våga från våning till våning.
Islänningar.
Oh, herregud.
Så många är vi inte, så det är ju ändå en kamp. Men,
jag kan försöka fixa 50-60 pers, du säkert också kan.
Islänningar, jag känner bara en.
Ja,
och det är inte du alltså.
Nej, precis. Det blir nog svårt. Men ja, apropå Piratpartiet, för där är det ju ganska så här, när man tittar på politiken där är det bara så här, man njuter ju nästan av så här, deras debatter, för att det är verkligen det är deras frågor, de kör piratlinjen liksom.
Mm, mm. Men apropå debatter, gud vad här, jag är ju verkligen hooked på att titta på så här brittiska debatter. Jag tycker det är så roligt. De smädar varandra och är så bitchiga och det är verkligen så, alltså, fan, kan vi inte ha lite mer sånt i svensk debatt? Det har jag alltid önskat.
Var det inte ni som klagade på hatet alldeles nyss?
Exakt.
Nej, men det är inte samma sak. Alltså, nu står det är en annan typ av...
Du vill ha tillbaka SVT-debatt, alltså det formatet?
Nej, inte alls. Alltså, nu pratar jag om de politiska tyngsta debatterna. Okay. Alltså, du står och liksom kan vara så... bitsk mot din motståndare, och tittar du på SVT Agenda eller något, du kan ha personer som tycker, som avskyr varandra, men de står där som två jävla döda fiskar i SVT. Så är svensk debatt. Men alltså, om du tittar på brittiskt, det är verkligen, alltså, du kan vara så jävla elak och du kan samtidigt vara så påläst. Du kan citera en oerhört tung facklitterär bok, du kan citera en liksom 2000-sidig rapport.
Ja, men alltså, vi är inte engelsmän, du vet. Bitskt. Det är sådär är svensk mentalitet. Har du läst den här Svensk mentalitet av Åke Down? Han är folkforskaren. Han skriver ju det där. Det är liksom alltid varit så. Folk här är inte bra talare.
Nej,
det är,
då
kanske kommer lite mer nu så här, men det, det har länge varit så att man är talträngd, man säger heller ingenting, man säger något fel liksom.
Ja, precis. Och ändå så har vi så mycket medieträning. Det finns så många kurser. Varje dag får vi på medievärlden såna här mejl med vilka medietränare, vilka proffscoacha dig och från såna här företag, och det
går bra. Jag är så nyfiken på hur medieträning funkar.
Ja, jag har gjort lite sånt.
Har du gjort det? Är du medietränare?
Nej, men jag har varit med på såna här kurser och gjort olika grejer och... Ja, nej, men alltså, det handlar ju om att du ska ha väldigt tydligt budskap, du ska ha det klart för dig i huvudet. Och visst, svenska politiker, de följer väl det där, men de glömmer det här. Sen ska du add personality. Alltså, sen måste du måste liksom
sjukt.
Ja, men du måste ju addera någonting. Du kan inte bara stå där och liksom rapa upp dina kärnargument.
Hur tycker ni att det har gått i hela kommunal gate?
Jag tycker det roligaste var...
Man tänker på medieträning och presskonferenser och...
Jag tycker man skulle utnyttja den här porrstjärnan Puma Swede mycket mer, för att hon stod för de absolut bästa citaten. Hon bara, det var inte bara en porrklubb, det fanns också en gulddvärg. Och då känner jag bara, enough said. Nu kan vi lägga ner hela storyn. Det är liksom...
Hon sagt det, herregud. Ja, det är liksom
det. Ja, men det är liksom det definitiva citatet. Nej, men på allvar.
Ja, det är väl fint att man fortfarande kan anlita 60-åriga kvinnor och kalla dem porrstjärnor. Det är väl ett mått på jämlikheten om något i detta land.
Ja. Verkligen. Jag tyckte det var mysigt när hon sa, kan jag kalla mig för kommunalarbetare nu?
Ja.
Underbart. Men vad tycker ni?
Jag har svårt att komma förbi kärnfrågan. Och det är säkert kanske du också, Kajsa, och du också. Alltså, vi har väl liksom bott mycket utomlands. Alltså, du flyttar utomlands, du öppnar en tidning, du ser en hyresannons, du ringer på den, du tar med en deposition, sen har du hyreskontraktet i handen. Alltså, för mig, jag kommer inte förbi hela det absurda med det här att du ska stå i en hyreskö i 10-15 år. När i alla andra normala länder så kan du bara... hyra en jävla lägenhet.
Det är kanske nu för vi börjar mig prata om bostadsfrågan på riktigt.
Ja, faktiskt. Så för mig blockerar det nästan hela. Sen kan jag säga, Margot, vad är ditt problem? Ring upp en av alla de här mäklarna. Betala för dig, människa. Du sitter på miljoner. Det är ett jävla smäll i ansiktet på Kommunals medlemmar att du inte bara köper dig en lägenhet. Det tycker jag är det absolut värsta. För det är ingen som förväntar sig att hon ska stå 10 eller 15 år. Nu har vi den absurda situationen. Hon måste bo här. Hon ska ta en viktig roll.
Fast det där är inte poängen. Alltså, poängen är att så fort vi får en kontroversiell politiker, oftast kvinnlig men inte alltid, som gör någonting av vikt. När vi talar nu vad hon har gjort mot Saudi till exempel, eller vad hon har gjort mot Israel. De har ju portat henne. Hon får inte komma in där längre på grund av att hon har krävt. Det enda hon har sagt är att de ska utreda de här utomrättsliga avrättningarna. Och så händer någonting. Och det är liksom alltid så. Och sen så tittar alla svenskar sig blint på en liten detalj som det var med Juholt. Åh, kolla här. Åh, liksom det här. Och så förstår man inte så här, men se hela bilden. Varför händer det här? Varför händer det inte Carl Bildt till exempel? Alltså man måste kunna zooma ut. Man måste förstå att vi har ett mönster här av att man fäller liksom stora lass på små tuvor. Det händer jämt. Det finns ingen man inte kan hitta någonting på. Det intressanta är ju varför kommer de med saker på vissa och inte på andra.
Nej, det är väldigt väl rutet igen. Jag tänkte på det apropå så här, Sverigedemokraterna. Det finns ju ingenting som de inte kommer undan med. Alltså, det, såg ni Donald Trumps utspel om att han sa att han skulle kunna skjuta någon mitt på Fifth Avenue och inte förlora en enda väljare? Det är ju samma som med SD. Men
så tänker ju många, de där, tänker ju så här, ja, för det finns ju många inom högern och som klagar på vänstern också om gör något fel. Ja, för vänstern, de borde ju vara goda, så då har man ju högre krav. De andra vet man att de är idioter och då vill man att de ska vara idioter, för det är bara bra att de är idioter. Vi vill ha idioter och vi vill ha goda människor. De goda ska vara goda, idioterna ska vara idioter, så ska det vara liksom. Och därför kan idioterna inte göra något fel, medan de goda kan inte göra någonting rätt. Det här måste man ju vända upp och ner på. Varför ska det vara så? Ja,
exakt. Ja. Man ska inte leva som man lär.
Nej. Men som vi har också tagit upp det många gånger här i den här podden med Sverigedemokraterna. Just, alltså, tittar du egentligen på det som en tidning som Expo till exempel har varje jävla månad om olika sverigedemokrater, då är det nog för att fälla vilken normal politiker som helst från höger eller vänster. Men det blir bara slentriangräv. Jaha, nu är det nästa er som har varit där ute på åter i trädgården. Går den i nazistuniform igen? Ja, typ av en vanlig måndag liksom. Mm. Nu är de folkvalda, så att vi, det otäcket tycker jag är att SD sitter på en sån bekväm plats just nu i mediebevakningen. De kan göra vad som helst egentligen, och vi tycker ändå att det är lite okej. Okay, men de får också uppmärksamhet för det. Så de får uppmärksamheten, men de slipper konsekvenserna. Det är egentligen guld. Ingen annan får ju den typen av behandling. Ja, men och det rör dem inte. Och de har den här gåsgrejen och teflon SD liksom, att allting bara rinner av för att väljarna är okej med det, så länge de fortsätter att vara aggressiva mot invandrare. Så nej, jag vet inte riktigt hur jag ska göra, men Kajsa, jag tycker det är ett jättebra uppslag för de stora medier som faktiskt lyssnar på vår podd, att varför inte göra en ordentlig genomgång av ett 10-20-tal svenska toppolitikers boendesituation, och också naturligtvis från höger och vänster, och titta hur ser det ut för de andra, och gräva lite längre, och då menar jag inte bara en lista då, alltså Anna Andersson bostadsrätt, Carl Karlsson hyresrätt, utan
men alltså egentligen är det så intressant, alltså är inte det intressanta alltså vad de gör för att bostadsmarknaden för alla som bor här ska bli bättre?
Ja, men både och. Men
det tycker jag är intressant. Jag bryr mig inte så mycket om hur just den individen har det, utan poängen är att deras roll som politiker är inte att vara en förebild, utan är att skapa ett bra samhälle, och det är det de ska dömas på, inte vad de gör i sitt privatliv.
Fast i Sverige går det inte att komma ifrån rent. Jag förstår vad du menar, men jag tror att det är lite utopiskt, för att i Sverige hänger det där verkligen tajt samman med att du måste vara en förebild för folket och du måste sköta det.
Ja, men, men det på där tycker jag är fel, det är den värsta idén.
Ja, det är
ingen normal människa bli politiker.
Nej.
Nej, absolut inte.
Men det är ju hemskt.
Ingen av oss skulle kunna bli politiker.
Men det är ju fruktansvärt. Ja. Alltså det är ju det som jag fan är team Kajsa här. Jag håller med. Ja. Alltså det där hela förebildsgrejen och leva som man lär grejen. Alltså jag är inte så jävla upprörd längre. Jag var ju det först med Margots lägenhet och gå för i kväll. Men nu är det bara så här, couldn't care less på riktigt. Det är så här,
jag tycker att det är naivt och oproffsigt. Jag tycker hon kan skaffa sig på ett seriöst sätt.
Du tycker hon ska köpa en bostadsrätt istället?
Men vet du vad, så fort någonting händer, vet du vad som händer då? Då får du så här en chans att tycka något. Ja. Och alla människor bara, ja, jag får tycka. Vad tycker du? Jag tycker så här. Ja. Okej, men vad är grejen? Vissa grejer kanske man inte bara ska ha en chans att tycka någonting om. De borde inte ens komma upp.
Nej, men jämför med exempel Barack Obama, som ändå var så här lågstatus knarkhandlare när han var ung liksom.
Var han?
Va? Ja, han hade ju så här, ja, han,
nej, han, fan, han hade ju läst på någon sån amerikansk
högersajt. Nej, men alltså han rökte ju på bara. Herregud,
men han hette knarkhandlare för att han rökte på.
Nej, men de hade ju ett gäng som var typ så här, The Stoner Group eller vad de hette.
Där ja, men det är han sa. Det är USA.
Knarkhandlare är inte att...
Det är USA alla röker på.
Ja, men det var ju absolut inte legaliserat då. Det är fortfarande inte legaliserat i mer än en handfull stater. Så jag menar bara,
jag skulle inte kalla
det jag menar, jag bara jämför. Jag bara säger att det är så roligt att du kan ändå göra en sån sak i ett sånt land. Och här i Sverige så tror jag att om någon kom på, ja, men det är väl Erik Ullenhag som har sagt att han en gång har rökt på eller något sånt där. Han är väl den som har erkänt liksom. Vi har ändå en mycket, mycket högre tröskel.
Han tyckte att Gustav Fridolin också sagt det. Jag fan
med. Det måste
vänta, men det är ingen som tror på.
Nej.
Men han blir ju ministern.
Nu kommer ju bli så här förtalsanmälda.
Så att han har inte hunnit göra så mycket
roligt.
Det
känns som att jag så här, jag har hört på.
Nej, men jag tycker det är tråkigt. Som sagt, alltså, ja, man kan vara en förebild utan att vara perfekt. Helt enkelt. Borde man kunna vara. Hörrni, vi har snackat i 37 minuter. Det börjar närma sig ett avslut.
Ja, det gör det.
Ja.
Kan du inte berätta om din bok, Kajsa?
Ja.
Vilken av dem?
Det är den senaste, nya.
Ja, den här med texterna?
Ja.
Pitcha den till oss.
Ja, det är det bästa av det sämst.
The best of the sämst.
Nej, men det är så här texter från 98 till 2015. Så du kan ju tänka dig att det innehåller lite vad som helst.
Ja.
Fan vad nice.
Finns det någonting där som du har skrivit i back in the day som du skäms för idag?
Ja, och det tror du att jag ska tala om.
Ja.
Du får väl läsa boken.
Men har du tagit med det då?
Ja, jag var så illa tvungen.
Så ska du låta, ärlig journalist.
Nästa vecka har vi också en gäst.
Ja. Och då har vi Sofia Olsson Olsén som är tillförordnad chefredaktör på Aftonbladet.
Sofia O.O.
Ja,
som hon kallas.
Known in the business.
Exakt.
Så det ska bli väldigt spännande.
Extremt
och man
spännande.
Hoppas ju naturligtvis, eller vi låser väl helt enkelt in den här i studion tills hon berättar vem som blir nästa chefredaktör på Aftonbladet.
Ja, eller om det blir hon.
Ja, ja, precis.
Som är TF.
Ja,
det blir
kanske breaker hon det. Så för guds skull, alla mediekvinnor och kanske några mediemän då, lyssna nästa vecka också.
Och tack Kajsa Ekis Ekman för att du ville vara gäst i våran podd.
Ja, tack själva.
Ja, stort tack.
Och tack Lisa.
Tack Margret.
Och tack du som lyssnar.
Ja.
Vi hörs nästa vecka.
Tack alla.
Hej hej.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to. Courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.